Hallå allesammans och välkomna till veckans Fjärilspodd. Idag har jag med mig Anna. Hej Anna.
Hej, hej.
Hur är
Kul
läget?
att vara här. Det är jättebra. Vi har haft retreat precis och det känns jättebra.
Vi seglar på retreatångorna.
Ja, det gör jag verkligen.
Vi kastar oss rakt in. Vi kallar avsnittet idag för Myten om den stora resan. Och Anna och Anneli, så det som lite bakgrund då, det är att vi har hållit det här retreatet för känslomässig frihet, Simba och jag tillsammans med Anna och Anneli och hela retreatgänget. Och Annika också. Och det här är ju väldigt färskt. Vi har precis avslutat för bara några dagar sedan. Och så plockar jag in Anna för att fråga vad är det du har upplevt med resan? Vad är de stora insikterna och de stora takeawaysen för dig?
Ja, men de stora insikterna är att det egentligen inte krävs så mycket som man kanske tror för att få en förändring i sitt liv. Första steget är bara att komma. Även fast man kanske känner att man precis har börjat eller att man kanske till och med känner det känns som att man är utanför. Det är väldigt många människor som känner så. Inklusive jag själv och du har också berättat att du har känt så. Så åker man ändå bara. Och så är det lite obehagligt i början därför man inte riktigt vet vad som ska hända. Vilka som ska komma dit, allt det här. Och sen så märker man att alla är liksom där av samma anledning. Att man vill bara få en skönare känsla i sitt liv och reda ut saker som bromsar en. Och sen så gör man små, liksom, det kan ju vara samtal eller vi gör somatiska övningar och sen så kommer man liksom ett litet steg vidare och så bara känner man det här i hela kroppen. Bara det är ju en början på någonting nytt. Och det har så stor effekt på alla människor, att känna den känslan. Jag lämnar något bakom mig, något litet bakom mig och är på väg mot någonting annat, någonting bättre.
Det är väldigt spännande med det här med att jämföra sig och att tycka att man inte är bättre eller att man är sämre eller liksom att man jämför och håller på den här separationen, för det är ju trauma skapas ju från separation. Alltså om man tittar på den här dynamiska liksom powerplayen som definieras i alla filmer, i alla liksom historier. Det är liksom det goda mot det onda på något sätt. Det är liksom det bra mot det dåliga. Och så den här kategoriseringen är ju det som håller oss liksom i någon form av grepp där. Så det blir en naturlig respons från kroppen att liksom, ah, vi är inte samma. Och det är ju då traumat om man tittar på de negativa energierna, om man säger, som får en att spirala liksom neråt in i en kontraktion, in i spänning, in i liksom förtryckt och liksom allt det där går ju liksom neråt. Så att när man börjar titta på sig själv och andra att ah, vi är inte samma. Då är man direkt inne i liksom den nedåtgående spiralen. Men när man går i den uppåtgående spiralen, det är ju när man inser när illusionen liksom faller. Att ah, när man börjar se likheter istället. Ah, man börjar förstå att principerna är exakt samma för alla. Det bara ter sig på olika sätt. Och för att det är någonting som man inte kan, så kan man inte heller se att vi är inte olika. Vi har olika erfarenheter, vi har olika uttryck och vi har olika upplevelser, men i grund och botten så fungerar det på samma sätt. Så när den liksom, ja, var.
Jo, men det är, man tror ju inte själv att det är så här. Det här är någonting som man höll på med när man var yngre och kanske barn. Men det sitter ju kvar fortfarande, den här känslan. Men bara man får tag i den så kan man ju liksom, men det är okej. Det här är samma för alla, så kan man släppa det lite grann. Och bara våga ta steget in i gemenskapen av egen kraft. Och så händer det så himla mycket.
I början så är det ju lite motstånd oftast.
Ja.
Och det är ju ett naturligt försvar från nervsystemet och från sinnet framför allt. För sinnet är ju här för att skydda oss, för att Alltså det är hela uppgiften är att identifiera problem och utmaningar och bekymmer och här kommer det inte funka och där kommer det inte funka. Men den har ju, den får ju leva fritt, den har ju släppts liksom lös utan kontroll och bara fjular på det negativa och den här rädslan som kommer i nervsystemet, för då är det är liksom en del av hjärnan som går igång, den är designad för det. Det är bara en väldigt kraftig obalans, så det är inget konstigt att man är reserverad eller att det är obehagligt eller att det är konstigt och att man liksom inte vill dela först. Men så fort det där börjar, liksom man börjar nysta i det lite och när man börjar liksom en liten grej kommer förbi och så är det någon som öppnar och så är det någon och sen så är man liksom på gång.
Ja, men det fantastiska är ju också att man liksom släpper upp en erfarenhet efter den andra och berättar liksom om grejer som man kanske inte har berättat för någon annan. Och då visar man ju sig själv, så att man liksom blir ju en större person, för alla de här delarna ingår ju i ens personlighet och erfarenheter. Så att det tillåter ju de andra att lära känna en, och då tycker man ju så mycket om varandra också. Alltså jag kan ju säga efter det här retreatet, alltså jag gillar ju de här personerna enormt mycket. Efter allt vi har fått tagit del av, och också känna den här känslan av att de har förtroende och berättar de här sakerna för oss. Så det blir ju liksom från en osäkerhet till en kärleksbubbla. Där alla är med liksom. Jag tror alla känner den.
Ja, men det är ju det som är gemenskapen. Det är ju det som händer när vi går från traumat, när vi inte låter traumat eller det förflutna eller liksom det vi har oprocessat i nervsystemet att styra våra liv. Därför att den typen av erfarenhet styr oss bort från allting, bort från vår connection med kroppen, bort från att våga lita på saker, att våga känna förtroende för saker och att våga tro på att vi kommer bli omhändertagna eller liksom välkomna och sådär. Men när man lever från en plats där det inte är självklart, då blir det också det man attraherar. Så om man är reserverad, då drar man till sig mer av samma energi. Men när man börjar släppa på det, och det är det som händer som är så kraftfullt när vi kommer tillsammans då. Så när man börjar släppa på det och man börjar komma närmare, ja men då blir det ju mer av det. Och
Jag
det är
tror.
otroligt coolt.
Så fint.
Är det något annat som du, ja men vi pratade lite innan, den skulle jag vilja plocka upp, att en illusion kring också den här stora resan, det är att man ska lära sig allting på nytt. Och jag brukar ju säga att allting går att lära sig, allting är en skill. Alltså allting är en, jag kommer inte ens ihåg vad skill heter på svenska, så jag hoppar över det. Men det är ju sant, och man kan lära sig precis vad som helst. Men den kärnan i den här resan är att komma ihåg hur det fungerar. Inte för att lära sig någonting är också någonting som sinnet håller på med. Jag är inte tillräcklig, för det kommer ju från hela skolsystemet och allting. Att man kan ingenting, så måste man lära sig och så någon annan ska tala om för en vad som är rätt och vad som är fel och vad man ska göra. Men så kan du inte göra, du måste göra så här och så här. Men det som egentligen är att komma ihåg hur kroppen fungerar. Det är någonting som vi kommer ihåg, det är ingenting vi lär oss. Det
Precis.
gör vi genom upplevelser. Vad är din liksom tolkning av den delen?
Ja, men jag tycker man kan jämföra med liksom när kvinnor blir gravida eller man får ett barn. Man har aldrig gjort det förut. Och sen så plötsligt så vet man precis vad man ska göra, för man känner vad det är som händer och vad jag behöver göra i den här situationen. Jag tror det är det du beskriver här, att man har det liksom i sig och man bara lyssnar på det. Och det fick vi också se på retreatet väldigt tydligt. Med en person som först kändes som att hon verkligen var lite på sidan, att hon upplevde det själv. Och sen insåg hon att, men jag förstår allting ni pratar om. Och så kunde hon plocka det, lägga det liksom som en sanning hos sig själv. Och då kunde hon släppa på massa spärrar liksom och bli så självklar i gruppen. Och så mycket gladare och liksom, det är fantastiskt att se.
Alltså, om man jämför lite med män och kvinnor så har ju kvinnor har ju den här emotionella delen i kroppen helt naturligt. Det är ju det som, alltså känslor styr ju män också, fast de är mycket mer rationella och har ett helt annat liksom sätt att navigera saker. Medan kvinnor har den här, det finns liksom en intuition och en kroppskännedom och den här kunskapen. Och jag har faktiskt hört väldigt många kvinnor säga att just det här med barn, att man vet inte, men man vet ändå på något sätt. Man liksom, det är någonting som klickar på. Medan då när mannen liksom så här, nej men du får ta det här, du vet ju hur man gör. Och kvinnan bara, men jag vet inte hur man gör, jag
Nej.
bara gör.
Ja.
Och
Men
där.
jag tror, det här tror jag också finns hos män på samma sätt, fast det är i situationer som vi inte pratar om. Om det blir en stor kris till exempel, att det blir ett hot, en hotfull situation. Det här har jag sett många gånger, att då kan män gå ihop utan ord och de liksom hjälps åt och det blir, man fattar inte vad som händer. Så det är nog samma sak för dem. Det ligger i deras gener, hur gör vi nu liksom?
Exakt. Det är väldigt spännande.
Ja. Och sen när man börjar lita på det där, då blir det ju också så himla skönt. Att man kan släppa oro och eller den här tvekan, att jag vet att jag kommer att förstå hur jag ska göra när den situationen kommer. Att man inte behöver hålla på och förbereda sig i oändlighet och övertänka. Tänk om det här händer, då ska jag göra så. Man väntar till den situationen kommer och litar på att jag vet då hur jag ska göra.
Det är ju en väldigt stor del av processen skulle jag säga. Alltså kvinnans resa tillbaka till kroppen är ju väldigt mycket att, alltså utmaningen med att komma tillbaka till kroppen, det är ju att sinnet står i vägen med massa idéer om hur saker funkar. Kroppen har ju inga problem att komma ihåg, utan det är ju verkligen att det finns någonting i oss som inte vågar göra det, därför att det är för obehagligt och att det är för starka känslor. Så någonstans på vägen så har vi liksom tappat bort den här, alltså någonstans har vi, någon har tutat i oss, för att vi, jag vill inte säga lärt oss, för att det är inte, det är ingen bra grej, utan någon har tutat i oss att det är svårt och jobbigt och farligt att känna starka känslor eller att uttrycka starka känslor. Och det gör ju att, alltså väldigt många, stora delar av samhället är väldigt, alltså att man kastar sina grejer på andra människor. Så att det har ju blivit ett klimat där det finns bevis för det. Så att hjärnan, sinnet säger ju liksom, jag har bevis för det här. Det är liksom, det här finns, det här kan du kan inte lura mig gosse. Det här ser jag, att det här händer precis överallt. Och då vågar man inte göra det. Och det här att våga lita på att jag kommer ha de svaren som jag behöver just precis i den stunden där jag behöver det. Det är som en av mina coacher kallar för trust fall. Alltså det här att man måste kasta sig ut och bara lita på det. Och det finns inga bevis. Det finns inga bevis på att det här kommer fungera. Och så finns det liksom hela sinnet och omvärlden och de flesta andra säger bara, nej men så kan du inte göra, du måste ju förbereda dig och ha allting i ordning och liksom så här. Och försöka lista ut vad som ska hända och ligga före, ligga steget före. Men
Men
när.
om man vågar göra så, prova kanske i situationer som inte är så dramatiska, så spar man ju så himla mycket tid på den här planeringen som man inte behöver göra, så att man liksom verkligen kan få vara grundad. För all den här oron och planeringen, den drar ju igång saker och ting. Så att då är det ju svårt att vara grundad.
Alltså det blir en, alltså om man agerar, för den här planeringen och det här att ligga före hela tiden, det är en reaktion från nervsystemet som indikerar att det finns någonting som jag måste skydda mig från. Och jag skyddar mig genom att planera och att vara liksom förberedd Men precis som du säger, det kostar enorma mängder energi. Och nu ser vi ju utbrändhet som en löpeld genom mänskligheten. Och det är ju precis det här, alltså att den upplevda, alltså trycket från utsidan och den upplevda förmågan att kunna hantera det som är, eller det som kommer, eller att det är olika situationer eller så. Och det blir ju en rädsloreaktion, så då går ju bara systemet igång mer på det. Därför att lösningen är att göra mer av det som bränner ut den. Och det är den liksom evighetsloopen och illusionen som väldigt många lever i, inklusive jag själv. Jag har ju varit väldigt utbränd och kollapsade på jobbet och liksom allt möjligt. Men när man kommer tillbaka till trygghet, då är kroppen tvungen att navigera från en annan plats. Vi är tvungna att operera och fungera från en annan plats, därför att det blir den enda utvägen. Och det är den situationen som jag håller på och sätter mig i, eller har liksom hamnat i efter alla de här åren av självutveckling, att som kvinna så måste jag slå av alla de där. Och det är det som är ett trust fall, alltså att lita på att det är det som, att jag kommer vara tryggare, jag kommer vara mer uppmärksam, jag kommer ha mer koll på läget, därför att jag är här och nu. Jag lever inte i en framtid som jag behöver skydda mig från.
Nej. Och det här kommer ju också med att man jobbar med sig själv, för då utvecklar man ju också sin liksom självkänsla. Vad klarar jag av och vad klarar jag inte av? För det handlar ju inte om att man ska göra allt möjligt som man inte är bra på. Men man behöver veta, det här klarar jag, och så kan man vara trygg med det. Och när man inte kan saker så är det bara att be om hjälp. Vi måste inte kunna allting. Så att jobba med självkänslan och självsäkerheten är ju också en del i den här utvecklingen. Att man vågar lita på sig själv. Och det går ju också, det är också en del i det somatiska arbetet.
Verkligen. Verkligen. Hur känner du att det kopplas ihop med liksom myten av den stora resan?
Men jag tror att det är ganska mycket liksom kopplat till krav och att man ska göra så stora saker hela tiden. Man ska vara så framgångsrik och det ska synas utåt och så. Men det har ju ingenting med saken att göra hur man själv mår. Jag kan ju göra min grej utan att någon vet om det. Det blir ju ingen skillnad, liksom för mig. Så det andra är ju lite mer så här hjärnmassage, att det känns bra när folk vet att ja, men nu håller jag på och tränar inför maraton till exempel. Alla vet det. Det är ju coolt. Men det är ju inte liksom den rätta känslan i mig för det.
Nej, det för tankarna lite till också det som jag tror att vi såg ganska mycket på retreatet, det här med att bli hörd och sedd. Hur känner du att det
Det är
liksom?
jättestort. Alltså att man vågar ta mod till sig och berätta om kanske det svåraste man har varit med om. Och så finns det människor runt omkring som inte gör någonting annat än att lyssna på dig där och då. Och bara tar emot det du säger. Du blir inte ifrågasatt. Utan det är bara människor där som finns där för dig.
Det är ju det som är en stor del av den traditionella liksom trauma. Alltså, hur bearbetade folk trauma förr, innan det fanns psykologer och liksom somatiska practices? Jo, men man hade sin tribe, man hade sin by eller sin village, alltså, eller sitt community. Och när man samlas kring liksom maten och laga mat och äta, och liksom när alla kommer samman, för att dagarna ser ju olika ut, men när alla kommer samman på kvällen, så det är ju då man naturligt har pratat om det som har hänt under dagen. Och man berättar, men den gjorde det och detta hände där, och då har det oftast, liksom traditionellt, så har det handlat om vädret, liksom vad, för att alla har varit lika utsatta för olika typer av situationer i vädret. Det kan vara saker som har gått sönder, det kan vara någonting som har hänt med någon, eller att skörden inte är bra, eller att alltså någonting, alltså det här vardagliga som händer i livet. Och då kommer man samman och man pratar om det. Och att man agerar tillsammans. Och det är ju den här tillsammanskänslan, framförallt vi i de nordiska länderna. Vi har ju liksom, om man bara jämför med de sydeuropeiska länderna, alltså hur mycket mer gemenskap man har, hur mycket större familjer det är, och att familjerna, alltså det här med att släkten hänger ihop. Alltså i Sverige är det liksom att leva med släkten och bo, alltså vi gör ju inte riktigt så. Så att
Nej.
det ligger oss inte riktigt, vi har lite, det är lite svårare för oss.
Ja.
För att vi har inte det naturligt. Men
Nej.
där ser man också att glädjen är mycket högre och att tryggheten är oftast högre. Därför att man har varandra. Och sen så det här att man oftast i många kulturer att det finns liksom dans, att man rör på sig, man rör på energin och att man går mellan liksom, okej, det var tråkigt och dåligt, men vi ses och vi gläds ändå. Och det är ju den här dualiteten som vi glömmer bort, att det är antingen bra eller dåligt. Eller så kan det vara båda samtidigt.
Precis, så att man släpper det då från kroppen. För om man gör så här hela tiden så är det ingenting som behöver fastna.
Exakt.
Så det är det som kaffestunden är egentligen till för, fast då snackar man bara skit om andra istället för att man har riktiga samtal.
Ja, men att man klagar eller man skvallrar eller alltså den här negativa energin som bara gör att man drar till sig mer av det. Men precis som du säger, att har man, alltså gör man det här hela tiden och man har sitt community och man har sin practice, då samlas det inte så mycket. Därför att man blir hörd och sedd, man blir förstådd, man hjälps åt. Alltså det här att, ja men, jag är inte ensam med mina problem. Jag är inte ensam om det händer någonting. För det är den
Nej.
illusionen som gör att vi kämpar, 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 kämpar. För att det är ingen som kommer hjälpa mig. Och det är sant på ett sätt. Man måste ta tag i saker själv. Man kan inte låta alla andra göra allting åt en. Men det är en balans. Och det blir en dans. Och sen så om man har mycket oprocessat, ja men då får man hålla på lite.
Ja,
Men
det
det
man inte
går ut.
pratade om förut får man prata om nu liksom.
Det man inte har i huvudet fick man ha i benen. Alltså det är liksom, det är ju det här med balans hela tiden.
Ja. Och sen också efter ett retreat som det här, så man kommer ju ihop sig, liksom alla vet mycket om en, så att det blir ju också en samhörighet som skvimpar över efter, liksom. Man blir en enhet och då finns det ju en plats också att gå till när det händer någonting nu, liksom. Det här har hänt på mitt jobb och så kan man prata med varandra om det och så kan man få bli lyssnad på där.
Nej, men verkligen. En annan grej som jag skulle vilja ta upp som vi pratade om lite innan, det är ju det här att man tror att, alltså för att läka det svåra om man säger så behöver man ju gå dit. Alltså det finns liksom ingen riktig utväg. Alltså man måste känna det som man inte kunde eller ville eller hade förmåga till. Och det är ju den liksom tråkiga delen av resan om man säger. I min värld så är det bara farligt, eller så känns det farligt i början. När man väl har liksom tagit sig över några sådana så börjar man inse att okej, ah, det är så här det funkar. Okej, det blir en liten kulle, men sen blir det ju nedförsbacke. Men sen så blir man irriterad för att det kommer en ny kulle. Det är ju mer en
Så
attityd.
är det bara.
Ja, det är bara så det är. Men det som är som jag tror, som Linda och jag har fick mycket kommentarer på när vi började podden för massa år sedan och sådär, att vi kunde röra oss mellan det svåra och liksom kunna skratta åt det och ha lite kul åt det och kunna liksom skoja lite om det och ha en lite mer lättsam inställning till det. Vilket man naturligtvis måste ära det svåra. Jag menar, när det är tungt så är det tungt, och då är det så. Men ganska snabbt kan jag uppleva att man har ganska lätt till att liksom gå till skratt, för kroppen är designad till att överkomma de här grejerna.
Absolut. Det
Van...
är när man går på en begravning liksom. Folk är i sin värsta stund och en del känner så här, varför måste man gå på det här? Och sen efteråt när det är begravningskaffe så är det jättetrevligt oftast. Folk skrattar och det är liksom lättsamt. Men
Mm.
man kan ju se det också i ansiktet på människor när man just har berättat någonting som man har hållit på hela sitt liv. När man får släppa det, alltså man ser ju det i ansiktet. Det är liksom en helt annan frid och liksom lätthet. Och det kan jag säga att vi såg hos alla på retreatet, den effekten.
Mm. Men det är det där att våga möta känslan, och det är ju det man gör vid en begravning, så möter man ju känslan, man sitter där och man är där tillsammans, det blir väldigt starkt. Och man minns saker och man känner saker. Och sen så, det blir för universum jobbar ju alltid i liksom kontraktion och expansion, kontraktion och expansion. Och när vi kontraherar, det är ju inne i kyrkan, när det liksom så här, det blir väldigt, väldigt speciellt och väldigt, eller ja, man behöver inte vara i en kyrka, men alltså det blir starkt.
Det är påtagligt.
Påtagligt, ja. Och sen efteråt så släpps det upp lite, det blir mer fritt, det är ett sammanhang som man kanske känner igen, det är lite fika, det är lite olika och det blir socialt. Och då kommer expansionen.
Och det finurliga med det där, det är ju att alla kan ju inte släppa på sina känslor.
Nej.
Men om man hör någon annan som sitter precis bredvid eller i bänken framför gråter och hulkar, då hjälper ju den en på vägen. Och precis så är det ju med det här vi jobbar med också. Om man har svårt själv så får man hjälp av den andra som har lättare att släppa på sina känslor, för man dras med liksom. Och sen så känner man igen historien, men så här har ju varit för mig med. Och så kan allting få komma upp med hjälp av den andra.
Ja, alltså det där är ju, dels så prata, människan är naturligt en empatisk varelse. Det är vårt naturliga stadie, att nervsystemet, fascian, våra sinnen, alltså allt det här som händer på insidan som man inte ser på utsidan, och det som man kan börja läsa i form av, som man kallar energi. Men det är ju att man ser och förstår vad det är som händer i alla fall. Och kroppen pratar nervsystem till nervsystem. Kroppen pratar fascia till fascia. Och kroppen pratar med, vad ska man säga, känslor pratar med varandra också. Det är alltså en energi som färdas till den andra personen. Så att därför som coach så kan man känna när det är någonting på gång, för man känner det i sin egen kropp. Och om det är så att man då är deltagare på ett retreat och någon annan, breathworken är ju ett fantastiskt exempel på det. Att när en väl släpper så kommer alla andra också. Därför att kroppen känner att, och det kan vara att om du processar att du har på väg att tårar kommer upp, då känner min kropp det. Och om jag då är på samma resa och jobbar inte med min intention att jag också ska släppa på någonting, då kan det komma som en skjuts. Och så kan jag
Precis.
rida på det och så kan jag släppa upp det som, men att man tillåter det då. Och när man då är i en grupp, när man känner sig trygg på det sättet, så kommer det där automatiskt.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det är verkligen väldigt, väldigt, väldigt spännande. Det var något annat jag skulle ta upp också, men ja, vi får se om det kommer tillbaka. Jo, det var det du tog upp lite grann från retreatet också, att det här med att göra en egen process parallellt med någon annan, så det brygger ju in i det som vi pratar om nu. Alltså att vi går sida vid sida. Och det är därför som man ser också många coacher, ja, men som du och Anneli och som mig och Simba, att våran process slutar inte, utan vi förstår att det här är en del av livet och livet kommer alltid fortsätta utvecklas. Så att processen som man använde för att accessa och processa det förflutna, samma process använder man för att generera det man vill ha mer av i livet. Det är exakt samma process, det är bara det att när man har saker i det förflutna som man behöver processa, då är man liksom fast i det lite. Då behöver man stå där och gräva i liksom förrådet av gamla känslor och lådorna av gamla. Alltså det är inte så roligt.
Nej,
Som
men
vilket
det
projekt.
stoppar upp det som man vill ha. Så man måste ju
Precis.
städa undan det där lite grann i omgångar liksom, så att det blir
Exakt.
fritt spelrum för allt som man vill ha.
Precis, men sen fortsätter samma process fast utan motstånd. Här borta. Och då blir det en generator istället. Och då blir ju livet väldigt, väldigt, väldigt spännande helt plötsligt. Och sen så är ju inte tiden linjär heller, så att man kan få sina utmaningar. Alltså, dels så handlar det om att ta sig an de surdegarna. Vi pratade lite om det i början också, de här surdegarna, att ta tag i liksom, ja, men alla kvitton, alla tråkigheter. Alltså det är ju ett vardagsproblem som vi har här. Men det kanske finns andra grejer som jag inte har då, liksom, de som jag har undvikit lite grann.
Precis, det är en jättebra jämförelse som man kan förstå på ett lättare sätt. Alltså i vardagslivet, om man gör de här tråkiga grejerna, så känns det jättebra efteråt. Det har ju alla upplevt. Och det är precis samma sak med att släppa på gamla surdegar inom oss själva.
Exakt. Och sen så när de släpper, då blir ju livet, ja, men du vet ju hur det känns när man liksom har stängt det där bokföringsåret och bara yes, nu alla kvitton hittade hem nästa år, yes vad jag ska ha ordning.
Ja, och då kan man till och med i efterhand tycka att det var ganska kul att göra det där, för att det blev så bra sen.
Ja, för att känslan blir bra.
Ja.
Därför att det blir den här, alltså vi som människor, jag tror att det finns en, jag vet inte hur jag ska kalla det, men liksom en illusion eller en idé om att man skapar någonting och sen så ska det alltid vara så. Men det finns ingenting i livet som är statiskt, utan allting utvecklas och fortsätter att växa. Alltså alla växter växer, alla djur växer, allting som är levande växer. Från livet till döden, det är liksom det här kretsloppet. Och när man jobbar med den energin, det är då som man lever i harmoni och i, liksom, man pratar linjering med livet. Det är när man förstår att okej, det här kommer inte sluta, men det behöver inte vara tråkigt. Alltså det är ju, jag tror att det är väldigt viktigt att inte ta det där förrådet, det som alla har, och så smeta ut det på liksom hela livet.
Nej.
Bara för att det är tråkigt så är inte processen tråkig. För att processen är dörren till framgång och frihet. Men man behöver ta sig igenom det där som man inte har gjort. Alltså du
Ja,
kan.
jag förstår precis vad du menar. Det
Ja.
är liksom att acceptera att det kommer komma fler kvitton för mig som jag behöver hantera. Och då kan inte jag gå och liksom förbereda mig på ett negativt sätt. Åh nej, nu ska jag göra det här snart om en vecka. Och så fyller jag upp mig med det här varenda dag i en vecka. Istället för att acceptera att i slutet på veckan ska jag göra det här. Det är helt okej. Jag kan göra det så trevligt som möjligt. Göra en god kopp te, tända ljus, leka att jag jobbar på kontor. Och sen så blir det en grej som är bara en del av livet som jag accepterar. Det sunkar ner hela veckan om man ska gå och liksom vara negativ inför det här. Och det här tror jag väldigt många människor gör inom många, många områden. Och nej, vi ska ha det här mötet nästa vecka. Och vad jobbigt det kommer bli. Istället för att bara acceptera det liksom. Det här kommer jag att klara, allt kommer funka. Det är lite tråkigt, men så ser livet ut. Det är ingen fara.
Alltså, alla delar i förrådet kan vara olika. Alltså, vissa lådor i förrådet kan vara riktigt gräsliga och vissa grejer är lite lättare. Men det finns ingenting i förrådet som är farligt.
Nej.
Och det finns ingenting som man inte kan överkomma med rätt stöd och med rätt tekniker. Därför att det här är inte längre ett mysterium.
Nej.
Vi är fortfarande väldigt tidigt i mänsklighetens utveckling. Där det här, alltså en av de största grejerna som vi alltid får höra det är att det här borde man lära ut i skolan. Varför har vi inte fått lära oss det här från barnsben? Och sådär. Och det är dit vi är på väg nu. Det är liksom, när man tittar på alla framgångsrika människor, alltså det finns naturligtvis människor som har liksom snubblat in i någon form av framgång. Men de som kan behålla framgången, det är de som förstår sig på de här principerna. Som kan tänka över liksom ett första misstag eller ett första liksom trill i diket. Att man är inte perfekt med saker och ting. Nej, men till exempel att driva en verksamhet. Ja, men man har bra år och dåliga år. Man har saker som händer. Man lär sig på vägen. Och en av de största insikterna som jag har, det är att ingen har gjort det här förut.
Nej.
Alltså varenda människa du ser, oavsett hur framgångsrika de är, eller hur mycket de har, eller vad de har åstadkommit, alla de står också på samma dag, vid samma, liksom, här i det här nuet, där ingen vet vad som kommer hända. Ingen vet det. Och
Nej.
ingen som är där de är har gjort det där förut.
Nej.
Om man
Och
gör
det är
det.
där man behöver lära sig att vara bekväm i den situationen.
Precis, och det handlar inte om att lära sig vad det är man ska göra, utan man lär sig att hantera alltså, hur hanterar jag otrygghet? Hur hanterar jag osäkerhet i en situation? Hur hanterar jag att ibland är mycket pengar, ibland är lite pengar? Alltså, hur hanterar jag det? Därför att om man vill åstadkomma någonting med livet, finns det här talesättet friskt vågat, hälften vunnet. Att det är liksom, det är en attityd. Det är ett mindset. Och
Precis.
de sakerna går att lära sig. Allt det där går att lära sig. Och det handlar bara om hur mycket har jag i mig själv som jag inte pallar ta tag i. Eller hur, för att det som står i vägen, det är ju det är saker i förrådet. Alltid är saker i förrådet. Det finns alltid liksom, okej, här är jag inget bra på det, jag känner jättemycket motstånd, det här går inget bra. Varför är det så här? Eller jag är i den här situationen, bla bla bla. Okej, allting kan gå och kopplas till. Det finns något i arkiven här. Alltid.
Rensa lite, släppa lite.
Och det
Och
blir.
sen när man har gjort det en stund, då kan man ju börja liksom testa och leka med det här liksom. Att prova sina vingar och prova nya grejer, våga lite mer än vad man har gjort tidigare. Och då blir det ju spännande på riktigt. För då, det är då det liksom expanderar ordentligt.
Hur har du gjort med det?
Ja, men jag har nog från början, ända sedan jag var barn, varit väldigt nyfiken och provat mig fram. Jag har liksom det också i min familj, att det spelar ingen roll om det blir fel, det kan till och med bli bättre då. Så att jag är så lyckligt lottad att jag har haft det här med mig från början. Så det är en självklarhet för mig. Men sen samtidigt så kan man ju ändå stanna i det som man är bra på liksom. Jag har hållit på och sprungit i hela livet för att jag var jättesnabb och lätt och duktig när jag var liten, så det blev en bekväm zon för mig. Men sen har jag ju aldrig hållit på med några bollsporter till exempel, förutom i skolan, för att jag har inte så bra bollsinne. Ja, men då gör man inte det. Och det är ju precis det man kan göra då, för det kan man kan ju träna upp allting.
Men det är någonting som jag har ju aldrig gjort någonting jag är dålig på. För att jag klarade inte av den känslan i mig själv. Att
Bekvämt.
jag är superobekvämt. Och nu när jag pratar om det så inser jag att det var mycket skam i det.
Ja, man är dålig liksom.
Ja, för att jag tror inte det är många som har den uppväxten som du har haft. Att mentaliteten i familjen var att, ja men lite som Pippi, ja, det här har jag aldrig gjort, så det är jag säkert jättebra på. Liksom, alla andra tror ju exakt tvärtom. Men när man jobbar igen, och det är det som är så fantastiskt med den här resan, jag har ju inte aktivt jobbat med att våga prova nya saker, utan det är ju någonting som har hänt som ett resultat av det arbetet jag har gjort, att jag plötsligt är, att jag dras till nya saker, att jag dras till spännande grejer, att jag bryr mig inte överhuvudtaget om jag är dålig på det.
Nej.
Jag liksom har ingen, det är inget personligt i det längre, det har inte med mig att göra. Hur ska jag vara bra på pilbågsskytte om jag aldrig har gjort det förut? Det är ju makes
Nej.
sense.
Jag tror också att om man provar saker tidigt i livet så att man får den här tydliga beviset för sig själv hur det känns när man gör grejer som man inte vågar. Då blir man ju sugen att göra mer utav det liksom. Jag var jättenervös att hålla tal eller hålla föredrag i skolan. Jag vet inte hur många gånger jag lyckades vara hemma just den lektionen när jag skulle hålla föredrag. Och sen när jag blev lite mer vuxen och man började gå på bröllop och fester och så. Så fick jag bara en känsla så här att man håller tal när man går på bröllop. När man har någon som är nära en. Även om man inte vågar. Och då bestämde jag mig bara för att jag är en sån som håller tal. Och så provade jag liksom och jag var så nervös att jag kommer inte ihåg ett enda ord vad jag sa. Jag fick blackout. Och sen så gjorde jag det några gånger till och sen har det blivit liksom det bästa som jag vet. Att vara del av en annan persons liksom stora höjdpunkt liksom och dela den en liten stund bara genom det här talet. Och då blev det en tydligt kvitto för mig. Då var jag kanske 20 år, att det är så här du kan göra liksom. Gå lite utanför det du vågar eller jättelångt utanför det du vågar. Så blir det så stor betalning för känslan var så jäkla stor efteråt.
Men det är ju det som är att acceptera processen och att acceptera hur livet fungerar. Alltså när folk säger så här, ja men kvinnan är så, hon är så naturligt kopplad till naturen, och jag bara, va? Liksom uppvuxen i förorten och liksom aldrig hängt i, aldrig varit dragen till, varit ett stadsdjur hela mitt liv och bara, vadå naturligt liksom connectad till naturen? Men det jag förstår, det är ju liksom inte att man så här, åh en blomma, åh vad du är vacker, åh krama, prata. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om processerna i naturen. Alltså att allting växer, att att det inte finns det här, att det är, alltså stagnation finns
Nej.
inte.
Nej.
Det finns inte. Det är, en stagnation är ett tecken på sjukdom på alla nivåer av livet. Så att det är att förstå och att överkomma någonting är ju att vara i processen av att växa. Därför att så människan växer är genom utmaningar. Och då kan man, istället för att vänta på att livet ska ge dig de utmaningarna som just du behöver för att överkomma det som du ska överkomma för att bli den personen som du är menad till att vara. Istället för att sitta och vänta på det så tar man tag i livet och man möter utmaningarna. Och man gör saker. Det här vill jag göra, så nu lär jag mig det här. Då helt plötsligt så parerar man den energin. Därför att man är in motion. Så du linjerar dig med naturens rytm. Sen kanske du springer jättefort eller jättelångsamt eller åt fel håll. Det spelar ingen roll. Därför att du kommer naturligt bli korrigerad genom utmaningar. Därför att universum säger nej, nej, inte dit, inte dit. Så där är jag, där, så här håller den på. Och ju mer man är där och accepterar och försöker, desto mindre blir liksom de här. Men om man inte gör det så kan det bli sådana här istället. Och då är det väldigt lätt att man tänker att ja, men universum är emot mig. Universum sitter där och bara, nej. Det är ingen som är emot mig. Det är
Nej.
ingen som är emot dig, jag försöker hjälpa dig. Här,
Ja.
inte, nej. Nej, men, nej. Nej.
Nej.
Men springer, och då, det är det här som Simba säger ibland, att Ja, men man behöver göra sina misstag om och om igen. Ibland behöver man bli så trött på sig själv. Att man liksom, okej, nu, okej, det är ju inte meningen att jag ska göra det här.
Nej. Men det är det också som du tar upp nu. Det är så viktigt att våga backa också från grejer som inte lirar. För det har jag ett annat jättestarkt minne av, att jag bestämde mig för att jag skulle gå på elitgymnastik när jag var 12 år. Och jag tyckte det var så coolt liksom att vara gymnast. Men det passade inte alls mig. Och jag tyckte det var obehagligt varje gång jag skulle åka dit, för vi gjorde jätteläskiga grejer. Man skulle hjula på bommar och snurra runt på ribbar, och det liksom var jätteläskigt. Och så kom jag på efter ett år ungefär att, men gud, jag måste inte gå på det här. Jag kan bara sluta. Och då blev det så här, men gud, varför har jag inte kommit på det här? Och så blev jag helt fri att slippa gå på det där.
Det är
Man
ju
får ju
faktiskt.
bara liksom känna in och prova sig fram och liksom bestämma
Och
själv.
jag tycker att vi faktiskt avslutar med den visdomen att man måste inte gå in i samma beteende hela tiden. Man måste inte göra saker som man inte vill.
Nej.
Och det
Det måste
går att ta sig ur vilken situation som helst, så länge man gör det till sin prioritet. För då händer det grejer. Ja, det gick undan här.
Ja.
Väldigt spännande samtal. Ni som lyssnar, om ni inte är medlemmar i Fjärilsvänner ännu, Facebookgruppen, så gå med och droppa era kommentarer om avsnittet där. Eller hör av dig till antingen mig och Anna med era insikter och reflektioner. Följ oss på Instagram, Sara Marie Spirit och Anna Ankarman.
Yes.
Eller lägg till oss på Facebook eller sånt för att hålla konversationen levande. Ja, tack Anna. Alltid spännande.
Tack Sara.
Vi dyker upp i rutan igen.
Ja.
Så ha en fin vecka så ses vi nästa vecka. Puss och kram. Hej så länge.
Hej hej.